Då är vi igång och det är dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Det är den 28 september när vi spelar in det här. Det är fortfarande höst, kanske till och med sensommar, brittsommar, indiansommar, vad säger man? Ja, vintern har inte börjat, men i media och överallt så börjar man prata om den här varga vintern. Eller man kanske snarare pratar om krigsvinter har retoriken varit. Och det är ju som så att det händer fruktansvärda saker i världen just nu, i vår absoluta närhet. Här i Sverige är vi ju förskonade från de här värsta fruktansvärdheterna. Men ekonomin märker vi ju såklart av. Och just nu så det är väldigt hög inflation, den ligger på omkring 9%. Konjunkturinstitutet kom idag ut, eller går ut med att vi går in i en lågkonjunktur. Jag såg Swedbank lämnade siffror om att sällanköpshandeln, alltså den här lite mer lyxiga konsumtionen vi kanske har unnat oss de senaste åren, den hade dykt 9% och man har inte sett sådana här nedgångar sedan 90-talskrisen. Det var en större nedgång i detaljhandeln än under finanskrisen till och med. Så att det är ju ett tufft ekonomiskt klimat just nu.
Ja, om jag får ta på mig dumstruten och blåbärshatten, eller jag får säga det, kanske man inte kan säga. På 90-talet så hade vi ju en rätt tuff domestik kris i Sverige, finans- och fastighetskrisen. Men vet du vad vi inte hade på 90-talet?
Kris i världen.
Vi hade inte riktigt internet på samma sätt. Internet kom väl med typ ARPANET på 70-talet, men det slog igenom i folkhemmet när webbläsaren kom och sen så skulle alla ha en hem-PC, och det här var ju liksom från regeringens håll att vi ville liksom att en hem-PC i var persons hem. Samma sak med fiber. Men vi hade inte internet förrän kanske 94 och där framåt, vilket min poäng här är att när det blir tuffare klimat, tuffare läge, så sprider sig inte den här informationen och oron lika snabbt. Det är klart att vi hade ju radio, nyheter, tv och tidningar och fikarummen på arbetsplatserna. Men det känns som att väldigt mycket går väldigt mycket fortare nu för tiden. Så när vi har haft unika år den senaste tiden med pandemin, kraschen, hela liksom nedstängningen av global ekonomi, återstart av global ekonomi. Man hamnade i osynk, man trodde inte att folk skulle köpa bilar och sen köpte de en massa bilar. Och då var det kört med halvledare och det drog upp jättemycket på nya begagnade bilar, och nu har det varit energipriser i senaste inflationssiffran. Oljepriset upp 30% sedan augusti i fjol. Oljepriset sedan toppen i år ner. Ja, nu är det säkert nästan en bra bit över 30-35% ner kanske. Och inflationen drog rejält i fjol höstas. 1,3% i juli i fjol. Minus 0,4% i april 2020. Det har vi nästan glömt. Rejält tuffa jämförelsetal för inflationen, inflationstakten. Det blir en rejäl baseffekt nu redan i höst. Många börjar prata om att vi kanske kan se kraftigt fallande priser nästa år. Det är inte orimligt. Nu, precis som du har varit in på, nu drar man i handbromsen och man ser att det blir en tvärnit på ganska många ställen. Det här har vi sett på basmetaller och ädelmetaller och spannmål och fraktrater och halvledare när efterfrågan har fallit. Matpriser runt om i världen, men inte i Sverige. Men nu börjar vi också se hushållen. Men de tuffare tiderna är ju inte riktigt här än, Johanna. Vi hör om varje vinter och vi har sett att bolåneräntorna har stigit. Men det har inte slagit igenom för alla än. Så än så länge är det här en oro för vad som komma skall, mer än att det faktiskt har påverkat, även om drivmedel och matpriser och allt det där har påverkat till viss del, men inte fullt ut ännu.
Nej, visst är det så. En oro som till viss del kommer liksom öka på den här lågkonjunkturen. Eller vad man ska säga. Det blir lite självspelande piano.
Men kan inte
vi håller i plånboken, då går vi inte ut och handlar och så. Men å andra sidan, oron kan också göra att inflationen mattas av.
Definitivt.
Och faller, i och med att när vi håller i plånboken och inte konsumerar, då går det inte att höja priserna. Vissa priser kommer ju såklart påverkas inte av hur vi som konsumenter agerar, energipriser och den typen av priser. Men allt det här andra, alltså det är svårare att höja. Ja, men framförallt sällanköpsvaror är ju det som får den stora effekten.
Men jag är så nyfiken här. Tror du att det här liksom, förväntningar vet vi är otroligt viktiga när det kommer till börsen, som nu också nyligen har noterat nytt årslägsta ska sägas. När det kommer till den här typen av mer plånboksnära frågor, skulle du säga att det är förväntan om sämre tider som skrämmer hushållen mycket mer nu i och med att vi ser att konsumtionen viker? Eller är det de facto att vi ser när vi ska betala räkningar att kostnaderna har ökat?
Det är nog en liten mix av båda, om jag får spekulera vilt. Nu börjar det ju märkas konkret på räntebeskedet. Alltså nu när man ska amortera och ränta, betala ränta på sina bolån här i slutet av månaden. Och på elräkningar, men det är ju inte så jättemånga månader som vi har märkt den här skillnaden. Även om man har haft rörlig ränta på sina bolån så räntejusteras ju de först var tredje månad. Så man har ju kunnat bo kvar på gamla meriter ett tag så att säga. Men nu börjar väl de allra flesta få en liten skjuts uppåt. Men jag tror som jag gissar att du var ute efter lite, att det är väldigt mycket förväntningar som gör att vi håller hårt i plånboken nu. Man förbereder sig för den här varje vintern, för krigsvintern.
Ja, och jag tror någonstans också att det här ska man inte underskatta. Det är ack så viktigt. Jag lyssnade på en podd när amerikanska centralbankschefen Jerome Powell gästade, och där han menade på att det vi misslyckades med på 80-talet, slutet 70-talet eller egentligen större delen kanske av 70-talet, men som tog sin kulmen då i början på 80-talet i USA, när man höjde räntan till 20% och knäckte ekonomin. Där menade han att det vi då misslyckades med, det är att inflationsförväntningarna cementerades på en skyhög nivå. Och det är just därför jag tänker mig att det är så otroligt viktigt med vilka inflationsförväntningar som hushållen har och som företagen har. Vågar man investera nu eller inte? Vågar man anställa nu eller inte, om man inte vet om man kommer att kunna höja priserna mot kunderna och de kommer att acceptera det här, eller om efterfrågan faller? Då kanske det blir fara och färde. Så att just nu sitter lite grann alla på händerna, och det tyckte jag var väldigt intressant. Och det är nog därför retoriken har varit så hård, att förvänta er inte att vi tar bort foten från räntebromsen. Vi kommer fortsätta höja räntorna tills vi har tämjt inflationen, och vi kommer att offra konjunktur genom att vårt första prio, största prio, knäcka inflationen. Och jag tror att det är därför det retoriskt har varit så otroligt viktigt, för man kan ju också som centralbankschef prata ner inflationen. Mm. Det har vi gjort ganska länge. Och det är det jag menar med precis det du säger nu, att förväntningarna om sämre tider lägger också en våt filt över inflationen och inflationsförväntningarna.
Ja, alltså det vore väl, vad säger man, yrkesfel av centralbankscheferna att inte gå ut och säga och låta som att ja, men vi ska knäcka inflationen, vi kommer att höja räntan. Och jag tror absolut att man i sin kommunikation kommunicerar fler höjningar än vad man innerst inne kanske egentligen tror på. Sen vet man aldrig, alltså det är ju ekonomi i rörlig materia så att säga, så att ingen kan ju veta, men jag skulle gissa att om jag vore centralbankschef så skulle jag nog kommunicera att räntan ska höjas si och så mycket och så många gånger till. Allt för att liksom låta tuff och få ner de här förväntningarna. Men att jag kanske innerst inne någonstans skulle tro att ja, men lite innan där kommer vi börja sänka eller plana ut igen.
Ja, och det är ju fullt logiskt. Jag menar, det vet både du och jag. Är det så att barnen är stökiga, då säger man att jultomten ser allting du gör. Och är det så att du inte sköter det, då kommer antingen får du inga julklappar alls, eller så får du bara mjuka julklappar. Och det är det här vi såg också när amerikanska centralbanken presenterade sin dotplot, där de först höjde räntan 75 punkter, vilket ändå är rätt ovanligt. I Sverige höjde vi 100 punkter. Jätteovanligt, det är den största höjningen i modern tid i Sverige med rådande valutaregim. Jag kan visa komma ihåg 500% under 4 dagar, men då hade vi fast växelkurs, det är något helt annat. Det här är den största höjningen i modern tid. Men också kanske att man låg lite efter i kurvan, att man kanske behövde få lite spelrum och lite manöverutrymme framåt för att ha möjlighet att sänka. Och det kan ju låta jätteknasigt att prata om det nu. Men någonstans så tror jag, precis som du säger också, att man tar i rejält och kan skrämma ner inflationen också, för att hushåll och företag sätter sig hårdare på händerna då. Och då får det lite självuppfyllande effekt. Och att man kanske aldrig behöver gå till de där 4,6% som Fed med den här dotplotten sa att ja, där uppe kan vi nog komma nästa år. Det var en och annan som satte kaffet i vrångstrupen, kan jag tänka mig.
Det var det säkerligen. Men hur ska man då som privatperson göra för att klara av den här nya verkligheten?
Och där vill jag fråga, vad är definitionen av en vargavinter? Jag sätter inte på podden för jag har inte svaret.
Inte det en kall vinter?
Jo, men det kan jag tänka
om du var ute efter definitionen.
Jo, men så här, kall vinter både i plånboken men även ute i verkligheten. Att man, så här, jag har lärt mig att 75-80% av kostnaden för en villa är uppvärmningskostnad. Då vill man ju inte ha en kall vinter, speciellt om man har direktverkande el och ett högt elpris. För det blir jättejobbigt.
Mm.
Inte minst för plånboken. Men vi har hört så mycket om vargavinter och krigsvinter i valrörelsen, i media, så att vi måste ställa oss frågan, vad riktigt är det här för någonting?
Ja, men man vill ju sätta bilden av att det är en tuff vinter. En vinter där vi kommer sättas på ekonomiskt prov. Och det inte kommer bli något som merparten av oss dansar oss igenom. Men där skulle jag ju vilja hävda, eller det är hur jag tolkar att man, när man använder de begreppen, vill få det att låta.
Ja, för jag tänker någonstans också att man skrämmer många.
Mm.
Att man blir väldigt orolig.
Men vi har ju haft valrörelse.
Ja.
Då har man ju också kunnat ha en del incitament kanske att skrämma folk.
Ja, och det kan ju också vara så att Stefan Ingves...
hans incitament har vi ju varit inne på.
Ja, men han kanske tackar och tar emot för att det här har blivit årets nya modeord.
Mm.
Men någonstans tänker jag, min svärfar ringde igår och frågade vad jag hade elräkning och sen skrattade han lite åt mig. Till saken hör att han bor uppe i Norrbotten i SE1 och har fjärrvärme i sin villa. Så att de har ju en lägre kostnad nu än vad jag har i min lilla lägenhet här nere i Stockholm.
Ja, det blir ju de här olika prisområdena slår ju väldigt, väldigt olika. Och jag kan förstå att det är tufft för dem i södra Sverige, i Skåne, även Stockholm tillhör väl. Jag är så dålig på vilket håll det där går åt. Det är uppåt. Och,
ett är uppåt.
Ja, då är vi tre här i
allra mest söderut är SE4.
Och det är ju helt extrema prisskillnader. Och jag kan fatta att det är tufft om man sitter i en villa med direktverkande el i de prisområdena. Det är lätt att vara efterklok. Det hade väl varit jättebra om man hade tagit den här investeringen med både solceller och bergvärme tidigare. Nu kan det vara lite vanskligt att få det på plats inom något år. Det är sådana väntetider. Men det finns ju mycket som vi ändå kan göra för att tackla de här högre kostnaderna.
Ja, och vi har ju i den här podden pratat om swoosh-effekten med energiomställningen. Både i världen men i Europa som var liksom på gång redan innan kriget i Ukraina och den turbulensen som vi har sett på energimarknaden. Det här ger ju en orkanstyrka i seglen, för vi vill ju bli oberoende av rysk olja och gas. Så att vi kommer ju se en enorm energiomställning och energieffektivisering bland hushållen. Men som du säger, det kommer ju ta en tid, för att alla vill ju göra det samtidigt om man har ekonomiska resurser.
Mm. Mina föräldrar beställde solpaneler i våras. Då skulle de få det levererat i augusti. Det är inte jättelänge sedan, men de väntar ju fortfarande. Och nu fick de något datum här i mitten, slutet av oktober som de kanske skulle komma ut. Men det var bara preliminärt, så att det är ju en väntetid. Jag såg för övrigt att det var ett solcellsbolag. Tror att det var Soltech Energy, där Anna Kinberg Batra satt i styrelsen. Hon har ju varit här och pratat solenergi. Nu, ingenting om bolaget. Jag är inte aktieägare och jag har inga tankar där. Men jag såg att de hade gjort en emission, tagit in pengar för att liksom en offensiv emission satsa. Så att säga, de har väl lite investeringar de vill göra eller vad det nu än kan vara, jag har inte läst på om det, men jag såg att den var kraftigt övertecknad.
Ja, ja, det förstår jag.
I den här finansiella miljön som vi befinner oss nu, där många pratar om att det är lite tufft att få in pengar på kapitalmarknaden. Men den här typen av bolag verkar ju obviously inte ha den problematiken, och det förstår man ju.
Ja, jag hade Soltex vd i podden också, och han sa att det är jättebra om du vill ha solceller, men tough luck, det kommer inte gå till den här säsongen. Och nu går vi såklart mot höst och vinter där solen inte lyser lika mycket. Men det jag tycker är intressant här när man pratar om varje vinter, och vi kommer komma in nu här på avsnittet, dels om hur man ska tänka kring sin ekonomi, och sen har vi liksom så här nitty-gritty nördiga spartips där vi har tänkt till rejält, och sen så vill vi ju jättegärna att man fortsätter diskutera spartips i Avanza-poddens Facebookgrupp också, för vi kan ju inte tänka på allting. Men när jag tänker på varje vinter, då tänker jag på att 4,5 miljoner människor i Sverige bor i lägenhet, 2,7 miljoner människor bor i hyresrätt. Där har vi Hyresgästföreningen på andra sidan bordet. De kommer inte släppa igenom rejäla höjningar. Det kan man som fastighetsägare förmodligen glömma. Mm. Det kommer inte gå att kompensera sig fullt ut. Kanske över tid på några års sikt, men inte på en gång.
Inte med de här 10% som fastighetsägarna gick ut med lite offensivt och sa att de ville höja hyrorna med. Det kommer ju Hyresgästföreningen aldrig gå med på.
Jag såg det, och där känner jag bara tough luck.
Ja, det kan ju också vara så att de drog till ordentligt med 10% för att de vet att de kommer behöva mötas någonstans på halva vägen.
Exakt vad jag tänkte, anchoring.
Mm. Verkligen.
och jag menar här, så att där går man in på Hyresgästföreningens hemsida, så har ju de tips om hur man kan tänka som hyresgäst då, för att spara på hushållselen. För är det så att du är hyresgäst, då är det ju hushållselen som är den stora pucken. Om du inte har kallhyra, men det är väl ändå ganska ovanligt. Som villaägare, då är det ju mer uppvärmningskostnaden som är den stora parten, och hushållselen kanske är 20-25%, säg. Nåväl. Sen har vi ju av de här 2,7 upp till 4,5, då är det de som bor i bostadsrätt. Och där tänker jag att det kan vara klokt att studera årsredovisningen eller ställa frågan till styrelsen. Har vi ekonomiska resurser, marginaler att absorbera stigande uppvärmningskostnader? Ofta har man ju kanske fjärrvärme och stigande lånekostnader. Och det här kan ju ta år innan det slår igenom om man har bundit lånerna på olika långa löptider. Har man de ekonomiska marginalerna, då är det ju inte fara och färd där heller. Och skulle det behövas, Johanna, då kanske man kan skjuta på icke-kritiskt underhåll en tid i styrelsen i det löpande arbetet. Så att där är man ju inte liksom, där kanske det inte föreligger risk för en avgiftshöjning heller, om det inte är så att man har slimmat avgiften efter den kostnadsmassan man hade tidigare. Nu är det ett nytt läge. Sen har vi kvar småhusägare, radhus och villaägare. Det är de i SE4 längst ner i södra Sverige som påverkas mest, för där konsumeras det el i en högre grad än vad det genereras. Man konsumerar mer än vad man genererar. Så.
Mm.
Förenklat uttryckt, vi exporterar ju också. Och har man direktverkande el...
Man och man, Sverige. Man kanske inte själv rår för att det har lagts ner kärnkraftsreaktorer och så liknande.
Oh nej, nej. Nej, utan, men Sverige exporterar så att man hamnar ju i en tråkig rävsax. Och så bor man längst ner i Sverige och har direktverkande el. Då blir det ju tufft.
Mm.
Men det betyder ju inte att det är varje vinter elmässigt för alla. Så tänker jag.
Mm. Nej. Jag förstår hur du tänker. Men vi så här. Även om man utan problem kommer kunna hantera det här. De högre kostnaderna, högre räntorna, om man har det, högre elpriserna. Alltså, ja, det högre prisnivån i samhället. Man kanske dansar igenom det, mer eller mindre. Så påverkas man ju av liksom känslan just nu.
Ja.
Och man kan ju också ha roligare grejer att lägga pengarna på än typ räntor, elräkning och höga matkostnader. Så det kan ju ändå finnas här anledning att kolla över sin ekonomi och se hur man anpassar den till den nya verkligheten, för att antingen man måste eller man vill göra smarta val. Och därför ska man ju då lyssna på det här avsnittet och det vi tänkte gå igenom nu.
Exakt, jag undrade hur, om du skulle ta upp det där, för det är så fruktansvärt tråkigt att lägga pengarna på ökade drivmedelspriser, matpriser, elräkning, ja, bolåneräntor. Det är, jag vet, 2 miljoner saker jag hellre hade gjort.
Ja, ja, jag med. Det finns massa grejer. Ja. Så, du har ju så förtjänstfullt sammanställt en liten lista här. Och första punkten är ju väldigt så här rimlig att börja med. Bara skaffa sig nulägeskoll. Se över sina inkomster och sina utgifter och om det är någonting som kommer förändras i närtid. Ska man byta jobb, börja plugga, planerar man att skaffa barn och så vidare och så vidare. Allt det där måste man liksom ha med i sin beräkning när man gör kalkylen. Och sen kan man ju skapa sig en budget för att se hur ens pengar flödar. Vad har man för fasta kontra rörliga utgifter och kostnader? Det kan man ju göra själv. Det är ju bara liksom göra 2 spalter och ställa upp inkomster och utgifter och dela upp utgifter på fasta och rörliga. Jag förut använde mig av mig en hel del av Hallå konsuments hushållskalkyl. Mm. Den hittar du om du söker på Konsumentverket och budgetkalkyl eller Hallå konsument och budget. Då hittar du den och då kan du välja att du går in där och så startar man budgetkalkyl. Då får man ge den ett namn. Det kan ju bara vara hushållskalkyl eller Johannas vinnarkalkyl eller whatever. Och där kan man liksom lägga in hushållets inkomster. Man tar de personer i hushållet som har inkomster, lägger in vad det är. Man lägger till om man har barn, man lägger till vad man har för bostad, bostadslån, om man har någon bil, och sen så kommer det övriga kostnader, rörliga och fasta, och då har de liksom listat livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, mobiltelefon och allt sånt, och även en rad fasta kostnader som försäkringar och så vidare och så vidare. Men det här kan man också välja så här schablonsiffror. Så man, efter att man har skrivit in hur många man är i hushållet och vilka åldrar man har, så kan man hämta så här Konsumentverkets schablonsiffror. Ungefär var matkostnaden är för en person på 2 vuxna och 2 barn. Och vad man brukar ha för schablonmässig kostnad för fritid, sysselsättningar och så vidare och så vidare. Men det här kan man ju såklart justera utifrån sin egna. Man lägger in vart man bor också, så kommer skatten dras bort på dina pengar och så vidare. Så att, det finns, jag tycker det verktyget är jättebra för att skaffa sig koll.
Ja, jag tror att Konsumentverket har fått lite kritik den senaste tiden för att man inte riktigt har uppdaterat värdena på de här schablonerna att linjera med den rejäla prisökning vi har sett senaste tiden. Men så har vi det sagt, men det spelar ju egentligen mindre roll. Det är mycket roligare att tänka kring hur schablonen såg ut innan.
Ja, och man kan också justera upp det. Om man känner så här, herregud, den här matkostnaden är inte nowhere near vad min familj har. Den är väldigt mycket högre. Då får man ju lägga in det.
Ja, och någonstans så tror jag också att antingen så kan man bara lägga sig ner och dra täcket över huvudet och tycka att allting är jättejobbigt. Och det är det för att stigande inflation undantränger spar- och konsumtionsutrymme. Men man kan ju också liksom, tävlingshornen kan ju växa ut, och att man känner att just den generella prisökningen i samhället och KPI då, konsumentprisindex, ja, det är inte min varukorg. Genom att vara lite street smart och anpassa sig, för att man tar ju inte riktigt hänsyn till en substitutionseffekt heller. Oxfilé blir fläskfilé, fläskfilé blir falukorv, och falukorv blir pölsa och sådär. Och att om bensinpriset eller dieselpriset stiger för mycket, då kanske man tar cykeln om man har möjlighet. Bor man i Kalix och ska till Airspin varje dag, då är det inte ett alternativ. Men för många i alla fall, att kunna mota kostnadsolegrind, för mig i alla fall, så växer hornen ut lite. Och det är väl det som är här också, att det går att göra ganska mycket för att liksom ta ner den här ökade bördan som vi ser med tanke på att priserna stiger.
Mm. Det finns massa att göra. Om man då märker när man har gjort en liten sammanställning över sin ekonomi att man har lån, så kan ju det vara ett bra startläge om man har möjlighet. Man får ju kika lite på vad räntorna är och se till att betala aggressivt på det lånet. Det är ofta inte då bolån då, med högst ränta. Så att det kanske ibland eventuellt finns möjligheter att baka in dem i ett bolån. Just nu kanske inte är bästa för tiden för det, men vissa kommer helt klart ha den möjligheten. Så jämför räntor, var om dig och kring dig, oavsett om det gäller bolån eller någon annan typ av lån.
Ja, jag lyssnade på en amerikansk podd idag där man jämförde råden från ekonomer kontra, som är teoretiska ekonomer och forskare och sådär, kontra personliga finansiella rådgivare i USA. Och de skilde sig på lite olika sätt. Man hade en 5 olika frågor. Och en sån där fråga var hur man ska tänka kring lånen. Där man från ekonomernas håll, ofta var det de personliga finansiella rådgivarna som kom med de bästa och mest streetsmarta lösningarna och förslagen som linjerade mest med vad som var bäst för dig och mig som gemene personer. Medan ekonomerna kom kanske mer med de här högt flygande tankarna enligt olika modeller som passade bäst i vakuum. Men just på den här frågan så menade de på att det här är enkel matematik. Man betar bort de lånen som tingar högst ränta. Och du har ju sagt tidigare liksom att lån med hög ränta, de ska ha gräddfil till alla pengar som är över i ekonomin. Medan de personliga finansiella rådgivarna menade, nej, börja betala av det lånet som är minst. Därför gör du det, oavsett vilken ränta det här lånet tingar, så kommer du få en positiv psykologisk kick av att det är borta och bli hungrig på att beta av nästa. Jag förstår vad de tänker, men jag köper inte det dyraste lånet som ska få gräddfil till pengarna, tycker jag.
Det är ju inte ekonomiskt rationellt, men det kanske är, I don't know, psykologiskt rationellt.
Och sen är ju det, ekonomi är ju ingen vetenskap. Det är så mycket psykologi. Ja.
Så får man ju kika på sitt sparande. Hur mycket kan jag spara i de här lite tuffare tiderna? Vi kommer ju tjata oss blå om att man, så länge minsta möjlighet finns, ska man fortsätta att spara åtminstone någonting. Man ska komma ihåg att amortering är ett räntesparande. Buffertsparande har väl ställts på sin spets, att det är viktigt att ha en buffert nu. Men det är också viktigt att ha det där långsiktiga sparandet. Eventuellt så att du behöver dra ner den och säg att du har sparat 2000 kronor in till ett ISK tidigare per månad. Du kanske måste dra ner det nu med 500 000 kronor. Eller du kanske började på 1000 och får dra ner det till 500. Alla är vi olika. Alla har vi olika förutsättningar, startlägen och så vidare. Men try to keep it.
Ja, verkligen. För jag skulle vilja säga att i det här läget så höjer man sparandet.
Om man kan.
Sen förstår jag att vi kan hamna i ett läge där man faktiskt inte kan det. Men jag tror att medianlånet i Sverige är betydligt lägre än vad många tror. Vilket innebär att det är betydligt färre hushåll som påverkas mycket av stigande bolåneräntor än vad man kanske kan tro. Alla bor inte i storstäder och precis har tagit lån på jättedyra villor. En del har gjort det och då kommer det bli tufft. Men just det här med drivmedel och matpriser och elpriser, det påverkar ju alla väldigt mycket. Sen får vi se om vi får någon form av elstöd. Det kanske är rimligt på kort sikt i vinter, medan jag gärna skulle se ökade incitament för stöd mot energieffektivisering långsiktigt, vilket det finns idag, men kanske lite fler då, så att säga.
Verkligen, alltså ur ett ekonomiskt perspektiv, om man tänker på något, att ge subventioner till en vara som vi måste ransonera. Jag förstår också att vi kommer inte kunna ransonera el i livet ut alltid. Det är inte bra för tillväxt och ekonomi och så, men just nu, för att vara solidariska med övriga Europa och till syvende och sist mot Ukraina, så måste vi ransonera el. Och då blir det helt knasigt att ge en subvention direkt på det. Sen jag köper, på något sätt måste man hjälpa många hushåll, men det kanske egentligen borde vara något annat upplägg på det.
Ja, och man skjuter lite med hagelsprakare för egentligen så kanske det är ganska svårt att arbeta fram ett förslag på stöd som är sylvast riktade till precis just de som behöver det som bäst. Men ta förra årets förbrukning eller senaste 2 årens snittförbrukning och säg över den nivån. Ja, men då får ni faktiskt ta 100% av det så att säga.
Men lite tuffare måste det vara, för alla måste ju dra ner.
80% av senaste 2 årens genomsnittliga förbrukning, det subventionerar vi så att det liksom inte blir hutlöst dyrt. Men över det, om ni liksom krämar på rejält där hemma, bitcoin mining i vardagsrummet med 15 datorer,
ja, men bubbelkoppen på.
Då får du skylla dig själv.
Ja, eller ge helikopterpengar. Alla hushåll får det här. Välj själva vad ni spenderar dem på. Alltså, du kan spendera på elräkningen, eller så är du riktigt duktig på att spara el och ta det till något annat. Alltså, då har du fortfarande kvar incitamenten att dra ner elanvändningen, energianvändningen.
Men du vet att helikopterpengar i skolboken så fanns det ingenting om negativa räntor. Och så här, helikopterpengar, det stod ju om där, men det var en sån här högtflygande, liksom lite
never gonna happen,
lite sån här roligt. Men vi har ju sett det i USA.
Ja, mer helikopterpengar, mindre elbidrag. Japp.
Men jag tänker alltså på när vi pratar lån också. Mm. Så här, bolånen kommer ju, de är ju för de allra flesta som har ett bolån, störst i kronor och ören. Men tingar ju lägst ränta i och med att du har ju en säkerhet i bostaden så att säga. En bilfinansiering kommer ju vara dyrare. Och nu har ju ganska många också insett att har du exempelvis privatleasing, ja men då är ju räntan rörlig. Även om du har bundit dig på 12, 24 eller 36 månader för bilen och tror att det är en viss given summa löpande, så inser man att nej, det där kanske inte riktigt stämde, för att räntan är rörlig, eller bilfinans som du har köpt bilen. Här kan man ju faktiskt, om man har möjlighet, kanske ta upp ett nytt lån på bostaden och baka in en kreditkortsskuld, ett blankolån, en bilfinansiering i bolånet, och på så sätt frigöra kassaflöde i den löpande ekonomin månadsvis. Mm. Sen är det inte så här, shoppa hur mycket du vill, köp för allt, för glatta livet. Nej. Du kan bara baka in det i bostaden, det löser sig så himla enkelt. Men det är ju ett sätt, om du har mycket krediter, många som tingar en hög ränta, det är ju bättre att baka in det och frigöra 1000 lappar varje månad för att bibehålla sparandet eller för att övervintra en tuffare period.
Så är det. Ja, men vi har varit inne på sparande, vi har varit inne på bufferten, att det är vi inte har kunnat få en mer påminnelse om hur viktigt det är att ha en buffert, och där får man ju fundera på om den är för liten eller om man bör utöka den i den mån man kan, i den takt man kan, eller om man känner sig nöjd. Och sen så handlar det ju om att prioritera. De allra flesta svenska hushåll kommer kunna absorbera de här kostnadshöjningarna, men man kommer behöva prioritera. Alltså det mest klassiska exemplet, matlåda istället för att gå ut och käka på lunchen och så vidare. Som man kanske har unnat sig lite mer än vad man faktiskt har behövt under de här goda tiderna med ständigt stigande börs och rekordlåga räntor.
Ja, och jag tycker någonstans, om det är så att den här perioden gör att man sover lite mindre gott om natten, då ska man försöka analysera sin ekonomi och se liksom vart, vilka styrkor och vilka svagheter har jag i min ekonomi. Och det här pratade vi om tidigare, hur mycket man då kan tänka spara. Men steg 2 där, det är ju att vart går pengarna? Och jag tycker någonstans man kan dela upp det här i reala och finansiella tillgångar. Reala är inte en juridisk bemärkelse, utan snarare kanske man har permanent boende som man äger, fritidshus, för den delen kan man absolut ha skog eller en villa, liksom att man är i lagmening också ägare av en real tillgång. Nåväl. Och sen så de finansiella, en buffert, ett långsiktigt sparande och så vidare. Är det så att man har en hög belåningsgrad, ja, då finns det ju en rimlighet i att försöka fokusera mera på att amortera. Mm. Och amorteringen har ju blivit mer lönsam nu också. Amorteringen är som ett sparkonto.
Ja, ja, alltså listräntorna, inte för att de ska gälla, men de är ju långt över 4%, de rörliga. Men säg att de flesta har en snittränta omkring, eller betalar en ränta kring 3% idag, de som har rörlig bordränta. Och om man minskar sin, det är ju 3% av det man amorterar som man minskar då månatligen. Betydligt mycket mer lönsamt än vad det var för ett år sedan och två år sedan och så. Så att amortera är bra.
Ja, amortera är bra. Så där tycker jag, där tar man ner risken. Är det att man inte har en buffert på plats, ja men då bör man ju fokusera på att försöka stärka upp den också. Och är det nu så att man bor i exempelvis SE4 med direktverkande el i en villa, ja då kanske också bufferten ska vara lite större. Nu har man ju den möjligheten i och med att vintern inte är här än och i och med att bolåneräntorna inte har slagit igenom fullt ut än. Just nu är vi mer oroliga för kraftigt stigande kostnader än att de till 100% är här. Utnyttja den tiden på att försöka säkerställa att du bygger upp bufferten nu. Och sen det här med ett långsiktigt sparande, absolut, det är jätteviktigt. Men det är ju kanske viktigare i det korta perspektivet att ha ett ekonomiskt svängrum. Bufferten är ju också ett sätt att vaccinera ditt långsiktiga sparande mot att du tvingas nalla i syltburken om bufferten inte är där. Och speciellt nu efter en ganska rejäl nedgång på börsen, nu är det ju inte roligt att behöva nalla därifrån, för att nu kommer det snarast vara en god potential för de investeringar som görs nu på ett antal års sikt. Men har du ingen buffert så tvingas du ju ta från börsportföljen i det här läget. Så att säga, hur ser min ekonomi ut? Och vart finns svagheterna? Och om det är så att du är lånad upp över taknocken, vad har du för räntekänslighet? Hur mycket slår 1 eller 2%? Slår det väldigt, väldigt mycket? Ja, då är det ju ett incitament att försöka ta ner belåningen
att amortera
så snabbt det går.
Det är det. Ska vi gå vidare till spartipsen då?
Ja, men det tycker jag.
Då gör vi det. Nu sitter ju säkert ni inne med massa bra spartips som ni ju gärna får dela mer av till varandra i Avanza-poddens Facebook-grupp. Det absolut viktigaste som vi varit inne på, det är ju det här pruta på bobolånet. Där har du ju ofta, där kan du ha 1000 lappar att spara. Det kan handla om att bara gå in på en jämförelsesajt och se vad du betalar i jämförelse med andra. Sen ska man veta att det förändrar sig väldigt snabbt. Så snitträntorna som publiceras en gång per månad blir ju snabbt lite, ja, lite irrelevanta. Men ändå, do your hemläxa och shoppa runt lite. Något annat som ju är lika klassiskt som sant, det är ju det här att ta med matlåda till jobbet eller till skolan. Jag tycker, jag märker det här på Avanza när jag äter lunch i köket här, att det är många som skojar och pratar om att man har börjat med matlåda nu i de här inflationstiderna, för att det börjar bli helt orimligt dyrt att gå ut och käka lunch.
Ja, det har ju det, och det är klart att, men under pandemin kände vi att vi skulle hjälpa och stötta restaurangerna som hade det otroligt tufft. Men nu är vi ju i ett läge där restauranger har det tufft för andra gången på kort tid. Men det är också hushållen nu får det rejält mycket tuffare. Och här omkring det vi sitter på Regeringsgatan 103 i Stockholm, för dig som inte vet vart det är, lite grann nästan mitt i smeten. Det är ganska höga lunchpriser, men inte konstigt att det letar sig upp i 150 kronor.
Nej, det är svårt att hitta något under 150, och det är inte liksom något fint sådär.
Alltså, det kryper i mig.
Ja. Ja, det är, nej, men det är mycket. Jag försöker tänka på det själv. Jag har varit en konstant äta ute människa. Eller inte ens äta ute, gå ut och köpa in. Liksom even sämre.
Jag tycker att det är helt okej att betala 150 kronor för en lunch om det är så att du verkligen uppskattar. Du kanske inte gör det varje dag. Du kanske gör en gång i veckan, tar med dig några kollegor ut från jobbet, bort från den miljön, sätter i en annan miljö. Det är trevligt, ni diskuterar andra saker än jobbet. Då kan ni fundera, gör Niklas någonsin det? Svaret är nej, men man skulle kunna, det är tanken som räknas. Och då kan det vara värt det.
Ja.
Men man kanske inte behöver, som du säger, gå och handla lunch för 150 kronor varje dag bara för att handla in, sätta sig vid datorn och bli mätt.
Nej, det ska ju vara helhetsupplevelsen så att säga. Sen har vi något som är bra för både hälsan och plånboken. Cykla, promenera istället för att ta bilen.
Jag tycker den är jättebra. Det är för du får både vardagsmotionen Och sen så är det en bra slant varje månad som man inte behöver ta då. Mm. Bilen, det drar iväg ganska fort. Även om det är så att man åker kommunalt, det är säkert en tusenlapp på rätt många ställen i Sverige. Så har man den möjligheten, absolut. Sen har inte alla det. Nej. Vissa har ganska lång distans till och från jobb och man ska få ihop det med förskola och allt vad det är. Men om möjligheten finns.
Mm.
För det du pratade om här med pruta på bolånet, det du gjorde där, det är ju att du började med liksom de stora kostnadsposterna i ekonomin, vilket är helt rätt.
Ja.
Men transport är ju en icke-försumbar kostnad. Men sen ska barn till träningar etc. Det kanske inte går, men man kan ju överväga och se om det går.
Men det kanske finns någonting där det går att justera. Ja. Och någonting som alla människor kan, det är ju att träna ute i naturen. Och på utegym och sånt. Eller springa eller vad man nu än gör, istället för att ha ett dyrt gymkort eller så. Sen finns det en del som tycker att gymkortet är liksom det bästa i ens liv, eller inte, behöver inte ens vara det bästa, men väldigt bra om man älskar och man gillar det. Självklart ska inte du dra ner på just gymkortet, men jag som kanske snarare sponsrar Sats än att faktiskt gå dit själv.
Tankar som räknas, som sagt.
Jag kanske borde dra ner på det, och det är väl någonting som den här typen av tider får mig att tänka lite extra på. Så att det här handlar inte om att man ska ta bort de sakerna i livet som man tycker är härliga och bra, utan då kanske det finns något annat i ditt liv där du kan justera. Så man måste ju liksom, det är en sån här cost-benefit analysis. Vad är nyttan av det här, vad är kostnaden för det här, och där inte nyttan överstiger kostnaden, ja, men det kan man ju dra ner på då, om det är möjligt.
Du är helt spot on på det här. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Och jag tror att den här listan som vi har tagit fram också, vi har ju verkligen grottat ner oss och försökt nörda ner oss på vad går det att göra. Och det är ju inte heller så att vi själva, du och jag, skulle göra allt som står på den här listan som vi ser framför oss nu. Men vi har bara liksom brain drain, eller liksom, vi har bara skrivit ner allting vi kan komma på. Någonting kanske passar dig som lyssnar på det här. Och sen kan jag en annan tänka på, men jag har ju friskvårdsbidrag. Ja, men det finns ju alltid en alternativkostnad. Det kan ju gå till någonting annat som hade varit trevligt. Sen vet jag en vän som sa att på hans gym, där hade de nu stängt av bastun på grund av
elpriserna. Ja, ja. Nej, men så är det. Man ska tänka till i matbutiken. Riksbankens inflationskorg är inte din inflationskorg, har Niklas skrivit här. Jag riktigt ser hur nöjd han är med den formuleringen, och jag håller med, för att det är ju faktiskt så att du kan justera vad du köper. Mer vegetariskt, billigare. Och du blir då inte träffad av inflationen på samma sätt, för att du har ju liksom gått från att köpa oxfilé till att köpa squash som du gör biffar på istället.
Ja, men det är, så här, det är ju verkligen så. Och det är väl där jag menar att tävlingshornen också växer ut. Att liksom, rådande KPI, konsumentprisindex, den varukorgen behöver verkligen inte vara din varukorg. Och det finns ju också en substitutionseffekt. Det här när vi pratar om oxfilé, fläskfilé, falukorv, fårukorv, pölsa. Mm. Det låter som att jag har nött in det här, men jag tycker att det är liksom en liten rolig trappa sådär. Och sen kan det ju vara så att man helt enkelt drar ner. Jag menar, det har vi sagt många gånger i den här podden, att det bästa mot bästa vaccinen mot stigande drivmedelspriser exempelvis är stigande drivmedelspriser. Man drar ner. Det kanske inte så att du substituerar till någonting annat som är nästan lika bra. Men du minskar också konsumtionen, och vi har ett ganska rejält matsvinn. Det tror jag de flesta kan skriva under på.
En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. I Sverige så är det, jag menar, omkring, vad var det? Var det 35 eller 40? Någonstans mellan 30-40 kilo fullt ätbar mat och dryck per person som vi slänger ut. Om det var 25 kilo mat och 10 kilo liksom kaffe, alltså dryck så, som vi fullt ätbart eller så, som vi bara slänger i papperskorgen eller i vasken.
Och jag tror att vi alla kan skriva under på det. Mm. Att det blir lite så ibland. Och sen kan det vara barnen också. De slänger maten i köket överallt. Så.
Ja, jo, precis. Men vuxna. Liksom. Och det är ju helt, det är ju så dåligt på så många sätt.
Det är ju det. Så att jag menar, här går det ju också att kanske handla på kampanj. Att se vart det är bäst kampanj. Sen är det klart att du inte ska ta bilen och köra milsvid till butik, till butik, till butik. Men så här, se vart det är bäst pris just nu på det du vill köpa. Och så här, butikerna måste ju locka in en.
Ja, fortsatt. Det måste de. Och det första du ska göra när du kommer till en butik, det är att gå till den här kortdatumhyllan. Förhoppningsvis är den stor. Vissa butiker är jätteduktiga på det, jag har stora sådana. Andra verkar hellre vilja slänga maten än att rea ut den. Men anyway, börja där. Se, finns det något här som jag kan bygga min måltid på? Istället för att liksom ha bestämt exakt vad man ska köpa, och så går man förbi där och bara, för nu har jag ju redan handlat falukorv. Varför ska jag ha de här chorizorna som är på 70% när jag köpte falukorv? Men har du redan gått dit så kanske du hittar chorizon och så skippar du falukorv. Det har jag.
Och jag gillar den där lådan väldigt mycket i min butik. Nu har jag en butik som är nära. Den är bara kanske en 50 meter från där jag bor. Men den är otroligt dyr. Det är helt, för att den liksom, USPen är läge mitt i en stadskärna. Precis där jag bor. Jag kan sätta mig i bilen som också är ungefär 50 meter bort åt andra hållet och ändå handla och ta bilen och väck och handla där det är lite billigare. Men du vet hur det är. Tiden är en bristvara. Man kommer på det precis just nu. Vi måste äta och vi måste äta nu.
Ja.
Och då springer man dit och sen handlar man dyrt. Så även här kan man ju tänka till lite grann. Men jag tänker att och jag älskar den korgen för att det brukar vara en del prylar en del varor där som jag kanske inte hade unnat mig i vanliga fall. Men när jag känner att det är säg halva priset, då kan jag testa på den här exotiska produkten som kanske är 50-50 chans att jag inte alls gillar den. Men det är lite grann, det är som när de står i butik och demar, fast det kostar lite och du måste äta upp det ganska snabbt för ett kort datum. Så jag gillar av den anledningen också att hitta lite ny grejer sådär.
Ja, men man liksom kastas ur sitt vanliga hamsterhjul.
Och sen ska vi säga att det är förmodligen så att det är någon som jobbar i dagligvaruhandeln som lyssnar på den här podden. Facebookgruppen Avanza-podden, återigen, skriv där, dela med er om när det är som bäst att komma in till butiken och shoppa. Jag kan tänka på så här måndagmorgnar, tisdagmorgnar, där någonstans tror jag att det är som mest nedsatta varor, kanske onsdag då. För att en torsdag-fredag, vi har inte dynamisk prissättning i Sverige. Vi har inte digitala prisetiketter. Det systemet är helt automatiskt så att priser på mjölk stiger när man vet att det är mest människor i butiken. Det finns i andra delar av världen. Så ser det inte riktigt ut i Sverige.
Nej.
Men till viss del gör det, Johanna. Alltså fredagsräker
är
rejält mycket dyrare på en fredagkväll när folk kommer hem från jobbet än vad det är på en tisdag morgon.
Absolut.
Så att vi har en viss dynamisk prissättning. Så jobbar du dagligvaruhandeln, dela jättegärna så, med dig. När är det som bäst att göra kapen?
Så till årsskiftet, ät hummer på nyårsdagen istället. Inte pizza. Byt ut det. Pizza på nyårsafton och hummer på nyårsdagen. Nej, det var ett för maxat spartips.
Men jag tror att måndag, tisdag, onsdag, förmiddag, där tror jag att det är väldigt bra. Och det här är liksom, det här är inte anekdotiskt. Jag vet att det är så här. Där går det ofta att göra kap.
Det gör det.
Det är anekdotiskt i och för sig. Och sen sist men inte minst kan man säga också handla efter säsong. Alltså det som är i säsong just nu brukar ofta ha lite bättre pris.
Så är det.
Och jag vill också säga, nudlar. Folk brukar liksom associera nudlar till sämre tider, till att det ska vara billigt etc. Nudlar är svindyrt. Jag menar, tittar du på kilopriset på nudlar så är det typ 70 spänn. Det är inte 70 spänn på vanlig pasta. Så menar man, nej men det är ju kryddan också, det är ju ett helt mål, absolut. Men kan vi inte bara begrava det här med att nudlar ska vara billigt? Det är ju lyx, det är inte billigt.
Så när du äter dina snabbnudlar så vet du, då ska du känna dig som en riktig...
Krösus.
Ja, en riktig krösus. Elavtalet varit inne på, se över det. Det är liksom superviktigt.
Vissa kanske vill ha timpris. Om man kan styra liksom, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare exempelvis till tider där priset är som billigast. Det kanske är främst lägenhetsinnehavare som har hushållselen som den stora kostnadspucken. För bor du i villa, ja, men uppvärmning och varmvatten, det vill ju inte styra till den billigaste tiden, utan det behöver du hela tiden.
Du vill snarare ha lite svalare på natten och lite varmare på dagen.
Exakt, och här kan det vara ett energilager kanske exploderar framöver. Att man vill ha ett batteri hemma, man vill kunna ladda batteriet på natten när det är som billigast, använda batteriet istället för elnätet när det är som dyrast etc. Men vi är ju inte riktigt där än, men jag tror att det kommer vara vanligare i framtiden. Så att det här, det tipset är väl mera för lägenhetsinnehavare kanske.
Mm. Timpris, kika på det, men tänk till lite noga, det kan bli dyrare om du inte är beredd att liksom, eller har möjlighet att
styra
mm. när du använder olika grejer. Är det så att man är riktigt risigt till just nu, ja, men då kanske man ska överväga om man har möjlighet att minska amorteringstakten, men det ska man ju helst då ha en låg belåningsgrad på sin bostad för att göra. Det finns väl ju de möjligheterna om man kontaktar banken, om det kan vara så att man har fått en minskad inkomst av olika anledningar och så. Så kan det, även om man har amorteringskrav, så kan det då finnas möjlighet att sänka takten på amorteringen lite. Jag vet att regeringen har gett i uppdrag till Finansinspektionen att se över amorteringskravet och om det ska göras några ytterligare förändringar, om det ska tas bort delar av det och så vidare. Men det är inte riktigt klart ännu, så vi får se vad det landar i. Det kan finnas möjligheter om du är riktigt, om du har stora bekymmer med det där så att säga. Men annars är det väl en god grundregel att faktiskt hålla i amorteringen även i tuffare tider. Och som Niklas sa, så är det ju mer lönsamt nu faktiskt att amortera.
Ja, men så är det ju verkligen. Och sen så kan man väl säga där också, om man har en amortering eller om man har en belåningsgrad under 50% och det blir lite tuffare i ekonomin, då tycker inte jag att det är konstigt att man kanske prioriterar om kassaflödet i ekonomin.
Nej.
Att de går någon annanstans. Då har man ju en hygglig belåningsgrad.
Mm.
Men har man hög belåningsgrad, då är det ganska bra att ta ner risken.
Mm. Det finns även möjligheter att jämka bolånet varje månad. I vanliga fall om man har bolån, så, eller i vanliga fall om man inte har gjort något så att säga, så blir det ju så att räntekostnaden kommer på deklarationen, vad man har haft för ränteutgifter under året, och så får man i normalfallet dra av 30% av dem. Man kan göra de här avdragen varje månad istället, 30%, omkring 30% av din räntekostnad varje månad då, men vad jag vet är inte det speciellt vanligt, utan framförallt de här tiderna med låga räntor har många haft det, att man tar det på årsbasis. Men det där kan ju vara en justering man kan göra för att förbättra kassaflödet.
Jag tycker den är jättebra. Jag har gjort den någon gång för många år sedan. För just det där, blir det lite knapert i ekonomin och du vill frigöra kassaflödet. Säg att du har ränteutgifter på 100 000, det är ju precis på gränsen för att du får det 30-procentiga ränteavdraget. Ja, men då får du ju tillbaka 30 000. Oaktat om du har ett ISK och sådär, då ska det plus och minus på deklarationen och sådär. Men annars 30 000, det är väl bättre i sådana fall att få 2 500 mer i lönekuvertet varje månad. För det du gör är att du fyller i en blankett på Skatteverkets hemsida, det tas ett beslut, den lappen ger du till din löneavdelning på jobbet, och sen kommer de betala en mindre preliminärskatt så att du får ut 2 500 i det här exemplet mer varje månad. Men då blir det ingen jättebonus semesterkassa en gång om året. Men då kommer du kunna stärka kassaflödet i den löpande hushållsekonomin.
Yes. Ja, nästa punkt då, den är ju lite svår, framförallt om man bor i hyresrätt, och den kan vara svår även för den som bor i villa eller radhus. Men se över de energieffektiviseringsåtgärder du kan göra. De lite större puckarna som bergvärme, luftvärmepump och liknande. Men det kan även vara små saker som att tilläggsisolera, täta fönster och sånt. Jag vet till exempel mina föräldrar, min pappa är extremt ohändig. När jag var hemma hos dem i helgen så hade han köpt någon sån här liksom fönsterfog eller vad man ska säga, för att det drar så mycket i några fönster de har i vardagsrummet. Så nu skulle liksom till och med han med tummen mitt i handen, det här är ingen stor grej alls, men för oss i vår lilla värld, ohändiga tummen mitt i handen människor, så var det lite stor grej att pappa skulle stå där och hålla på och rodda med fönstren. Men det var en ren sån här energiåtgärd.
Ja, men det finns små sådana grejer. Det finns också på Energimyndighetens hemsida där man kan se liksom, vad ska det vara för temperatur på kyl och frys? Jag tror att det är plus 4 grader på kylen och minus 17 på frysen. Då håller sig maten som bäst och då är energiförbrukningen som lägst. Sen de här listerna på kylen, de torkar ut till slut. Alltså nu är vi nere på 90 grader, det hör ni ju. De torkar ut till slut. De kan man också byta, så drar det mindre el. Man ska till och med dra ut kylskåpet och dammsuga fläkten där bakom. För har man inte gjort det på länge, har du någonsin gjort det, Johanna? Jag har aldrig gjort det.
Nej, jag har aldrig gjort det. Kök. Och man ska inte ställa något uppe på kylskåpet om man har det öppet där. Det är också väldigt dåligt. Det har jag tyvärr gjort. Inte nu, men tidigare. Så, gamla synder.
Ja, för då och så blir det dammigt och sådär. Och då drar det mer elektricitet för att fläktarna måste arbeta hårdare. Som sagt, ner på 90 gritty. Men Statistiska centralbyrån säger att en snittvilla drar 20 000 kWh per år. Har du bergvärme eller fjärrvärme, det kan du ju inte bara säga att jag vill ha fjärrvärme. Utan det är om det finns ett nät du kan koppla på det på. Då kommer man ner på runt 5000 kWh per år. Den enkla analysen man kan dra är, aha, kan jag sänka kostnaderna eller energiåtgången med 75%? För det är ju uppvärmning och varmvatten som är dyrt när du bor i villa och fruktansvärt dyrt om du bor i SE4, har vi redan sagt. Så här måste man ju fråga sig, kan jag installera bergvärme? Kan jag koppla på fjärrvärme och göra den här typen av energieffektiviseringar? Det kommer förmodligen vara tufft i höst, men kanske till nästa år, solceller på taket, energilager etc. Det kan vara värt att faktiskt överväga det.
Det kan det. Något annat som inte alls är speciellt svårt, det är att sälja prylar man inte behöver på Blocket, på Tradera, på Marketplace. Där finns det ju, ja, dels så gör man en god gärning för liksom cirkulära ekonomin, cirkulära samhället, att saker och ting kommer till användning igen. Du kan få in en ganska redig slant på det. Jag köper allt i princip till min dotter på Marketplace, eller via Market, alltså så, eller olika, ja, Tradera och köp och sälj och grupper och sådär. Jag får en hel del av min syster som har äldre barn, men i övrigt så köper jag i princip allt begagnat.
Och det är ganska många som gör det, men kanske inte alla, så därför är det här ett otroligt bra tips. Jag menar, det här är ju sprängstoff när det kommer till att skapa pengar, eller jag får säga, spara pengar. Som nu är det ju tuffare läge i ekonomin, men hade det inte varit det, perfekt att köpa ett par vinterstövlar till barnen som de kommer växa ut på bara några månader eller något halvår för 100 kronor istället för 800. Det här är inget extrem exempel, så här är det nästan hela tiden. Så
jag köpte
spottstyver.
Jag har köpt två så här vindflis från Polen och Pirat som ska kosta typ 450 kronor, jag vet inte nypris. Jag har köpt dem för 150 inklusive frakt. Det är liksom toppen.
Det är toppen. Och just det här, hade det inte varit just det här läget, då hade man kunnat säga så här, ja, men jag köper begagnat, och sen mellanskillnaden mellan nypris och begagnat pris, det sätter jag in i ett barnsparande. Men i det här fallet, då blir det mer pengar över i den löpande ekonomin. Så att köp mer begagnat, skulle jag säga. Det är otroligt många föräldrar som gör så här. Inte alla, men många.
Ja, det är många. Jag måste dock utmana mig själv. Jag gör det till min dotter. Nu handlar jag ju typ aldrig kläder till mig själv. Men när jag gör det så är jag ju mycket sämre på att handla begagnat till mig själv.
Ja, det känns lite annorlunda på något sätt.
Usch. Ja, det låter inte så charmigt. Jag vill inte göra det till mig själv, men Julia, du, ja. Ja, men det blir min utmaning. Ni som lyssnar på det här har säkert era utmaningar där ni får liksom utmana er själva att göra någonting lite bättre.
Sen har jag ett riktigt dåligt tips här.
Jag anar vad det är du ska säga.
Ja, men sätt dig i styrelsen om du sitter i en bostadsrättsförening. Det är ofta arvoderat, men en stor disclaimer, det är väldigt mycket jobb och det är väldigt dåligt betalt i förhållande till tiden du lägger ner, men det är också ett roligt sätt att se över sin investering, den bostaden, man lär känna grannarna, man får ta ett ansvar och dra sitt strå till stacken, och jag säger inte att man gör det för arvoderingen, men om det blir några tusenlappar extra, alla bäckar små.
Verkligen. Det är grunden ett ideellt arbete som man gör för liksom the greater good, men och för sig själv. Men en liten bonus där. Och framförallt i tider som det här. Så att, ja. Nästa. Ja, vi har ju en hel del studenter som lyssnar på det här. Och då är det, ta ett extra jobb. kanske, eller jobba över om man har möjlighet, om man är ung, inte har liksom en familj som sitter hemma och väntar på en, om man har den typen av lön där, då kan det ju finnas alla möjligheter att ta lite extra timmar och jobba lite obekväma arbetstider och så.
Ja, och det beror ju på vad man har för jobb. Jag menar, det kanske är så att man kan ta ett extra jobb också om man har ett ordinarie jobb. Det kanske inte är jätteskärmigt och det finns ju en anledning till liksom återhämtning och sådär. Men under en tuffare period, om det blir tufft, se över möjligheten. Man kanske kan jobba, som du sa, obekväma arbetstider, ta ett senare pass, ett nattpass. Helt beroende på vad man jobbar med, såklart.
Mm.
Sen kan du ha en attefallare på gården. Det är eller hyra ut en sommarstuga man har. Man ska ju vara lite bekväm med det. Och jag förstår att det här tipset är inte för alla. Men...
Nej, men det är så här, poängen är väl vänd på alla stenar.
Har man inte det i Norge? Alltså, attefallare är det många som har, speciellt där man köper en dyr villa, så är det inte alls ovanligt att man har en attefallare på gården som någon hyr, som bidrar till att, liksom, att få hushållskostnaderna att snurra runt. Men i Norge har jag förstått att det är jättevanligt att ha en sån här extra bostad och hyra ut. Jag kan vara helt ute och cykla nu, men jag har för mig att jag har hört det. Sen kan man hyra ut ett rum också. Det här är absolut inte för alla. Tillåt mig raljera. Det kanske skulle kunna vara en ung person, studerar, har en lite större bostad, knapra inkomster. Skulle tycka att det var kul kanske med någon i ens egna ålder, något sånär, som hyr ett rum under en övergångsfas innan man bildar familj. Och, ja, ni vet, i amerikanska serier då bodde ju alltid mamma och pappa hemma hos barnen. Och barnen i det här fallet var typ 40-50, eller så bodde barnen som var 40-50 hemma hos föräldrarna. Så gör vi ju inte riktigt i Sverige. Men ett rum i unga dagar, det kan man väl göra, få någon eller några tusen lappar extra. Och jag, som sagt, jag förstår att det här tipset är inte för alla, för det blir liksom det blir lite personligt att ha någon hemma i ens bostad, men vissa gör ju det.
Ja, men alla, allt som funkar är funkar.
Ja.
Ja, köp begagnat har vi varit inne på, bra för dig, för samhället, för det mesta. Och säg upp abonnemang och prenumerationer som du inte använder. Gör en screening av vad det är som dras från ditt kort varje månad, och kanske hittar du något som du har glömt bort där, som du har tecknat upp dig på en gratis provperiod någon gång och så har du glömt bort det, och så har det börjat rulla.
Ja, och du sa det här tidigare också med cost-benefit-analysen där. Jag menar, kostar någonting 100 kronor och du värderar det till 120, köp.
Mm.
Kostar det 100 och du värderar till 80, köp absolut inte. Och det kan kännas överväldigat det vi har pratat om i det här avsnittet, men det är inte svårare än att säga, hur ofta skriver man ut papper? Typ aldrig, rädda skogen, säger vissa. Men har du tillgång till en skrivare, då kan du ju till och med, och jag vet inte ens varför man ska skriva ut det, men nåväl, för exemplets skull, skriv ut dina transaktioner från ditt bankkonto från förra lönen fram till den här lönen. Kolla, och det kan ju vara jobbigt i efterhand att se hur mycket onödigt det kanske är, men kolla en del kostnader som kanske är onödiga, men så här, det här skulle jag kunna ta bort utan att sänka min upplevda livskvalitet. Ta bort direkt. Så hittar du pengar och sen stryper åt onödigt läckage.
Så är det. Ekonomin ska tätas, precis som fönsterna. Och så ska du nog se att du då klarar både den här marknadsvintern, krigsvintern, vargavintern.
Exakt. Och Johanna, sist men inte minst ska vi också påminna om att även om det är lite deppigt nu, det är lite mörkt och sådär och det är mörka rubriker, vi ska också komma ihåg att det är köparens marknad.
Mm.
Både på bostadsmarknaden, de som inte har köpt sin bostad, priserna faller, det krävs en mindre kontantinsats och det krävs också mindre lån. Och sen har vi på börsen, den är ner ganska mycket, det största nedgången sedan finanskrisen. Även här lär det vara köparens marknad, men vi skräms ju. Bostadsmarknaden faller, aktiemarknaden faller. De två otroligt viktiga marknaderna för hur förmögna vi känner oss. Båda går åt fel håll. Men när du är ung och har tiden på din sida, så är det här egentligen någonting bra. Även om man inte tänker kanske så vid första anblick.
Det är det. Så tänk positivt, så ska vi nog segla ut det här.
Och segla ut har vi gjort, för det här avsnittet är över timman. Och med de orden.
Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen.
Nästa vecka. Stort tack för att du lyssnade på det här.
Hej!
Hej!